Idag får du inleda, Margareta.
Okej.
Okay. Idag är det så mycket att säga.
Ja, då är det extra här från älsklingsboken. Och det som vanligt, jag, Margareta, och
jag, Sigrid,
som sitter här. Och vi sitter inte på vårt vanliga ställe i den lilla friggeboden, utan vi har blivit inbjudna av biblioteket i Mörbylånga och Färjestad. Och idag sitter vi i Färjestad. Vi har publik, och det är lite, det är ju alldeles nytt för oss. Det
kan helt ju nytt, och dessutom en helt ny mick, en sån här lurvig historia.
Just det.
Ja, och så har vi fått jättegott fika. Ja. Och så känns det jättekul att vara i biblioteket, tycker jag, eftersom vi är här och lånar böcker stup i kvarten.
Eller ja, utan biblioteket skulle vi knappt kunna göra vår podd, kan
nej,
man säga.
För så
de,
är det.
Nej, det vi lånar och vi reserverar, och de får springa ner i magasinet och hämta. Och det gör de också, vi är väldigt tacksamma.
Och de får skicka från Degerhamn.
Ja, så att vi är väldigt glada för det. Och vi är väldigt glada att det kom lite publik. Så det är alldeles nytt.
Då är det dags att tala om vad det är för böcker och varför.
Ja, det får du
och
göra.
Det tycker jag är lite roligt, för den här som vi ska, den ena boken, den tjocka boken, det är Moa Herngrens bok som heter Skilsmässan och som kom ut 2022. Margareta nickar här, du nickar. Det är din avdelning att hålla reda på det egentligen. Nej, och varför vi har valt den här boken, det är lite häftigt tycker jag, för att vi var i Jönköping med älsklingsboken, och då hade vi ett bokbord precis som vi har här längst ner där med alla våra böcker, och det folk kom i, kom mycket folk och de stannade, åh den har jag läst och den har jag läst, och möss och människor och sådär. Och sen så var det en kvinna som sa, men ni måste läsa Moa Herngren Skilsmässan, för Moa Herngren var nämligen i Jönköping på den här bokmässan, och det var en kö tvärs över hela, jag vet inte, Jönköping för att få lyssna på henne. Och så sa den här kvinnan att det är en fantastisk bok, därför att hon skildrar då först ur olika perspektiv, först får man hennes version av livet och sen hans version och sen bägges. Och ni måste läsa den. Ja. Så jag lånade den på biblioteket och läste den och blev lite fascinerad. För det är den typ av bok som jag inte brukar läsa.
Nej.
Eller hur?
Nej, inte
så
jag
den
heller.
Var enkel att välja, tyckte jag. Och jag tyckte det var spännande. Men det liksom fick mig att börja forska i det här med feel good och chicklit och romance heter det, alltså olika grupperingar som jag inte har kunnat någonting om, men som det faktiskt finns kurser på Linnéuniversitetet om man vill gå.
Ja, det upptäckte vi till vår stora förvåning,
ja,
att det gör.
Ja.
Och det var ju kul. Och det kan man ju också säga, på i Jönköping på mässan där så fanns det ju mycket sån litteratur. Så vi gick ju och kikade där i montrarna på
Ja, det var
en annan och
som vi lånade också. Ja, det gör ju detsamma. Men det var,
ja. Men det var då vi också förstod att Moa Herngren väckte väldigt intresse för den här enorma kön som folk stod och stod i för att lyssna på henne. Så att, men Moa Herngren förstår man ju att hon kan sånt här, för hon är alltså syster till Måns och Felix och har själv erfarenhet av skilsmässa, och hon har också skrivit manus till Bonusfamiljen, om ni har sett den som går på tv, och hon har också skrivit något som heter manus till Sjölyckan som går på TV4, så hon har många sådana här, och hon har skrivit flera böcker, så hon har verkligen borrat ner sig, verkar det som, i den här typen.
Hon har intervjuat en massa människor. Alltså, ja. Inför den här boken Skilsmässan så intervjuade hon mängder av människor som hade skilt sig. Hur de hade det nu och varför de hade skilt sig, hur de hade haft det innan. Och,
ja, för det kan jag ju säga.
Vi borde ta, vad handlar den om? Alltså, är det självklart att den handlar om en skilsmässa?
Det handlar om, ja, det är det väl. Alltså, den handlar ju om en skilsmässa mellan Bea och Niklas. Och när jag började läsa den här.
Och hur gammal är Niklas?
Jag kommer inte ihåg.
52.
Det minns du.
Ja, jag tycker det är, jag blev lite förvånad eftersom jag själv är mycket äldre. Och eftersom det, jag menar, jag tillhör dem gift med samma man i eviga tider.
Ja, jag menar, det kan vi säga, det är jag också. Så ingen av oss har erfarenhet.
Men
man har ju i,
jag trodde de var yngre på något sätt. Jag hade svårt att placera in det. Men de har varit gifta i 32 år.
Var det så länge?
Ja.
Men de hade ju de här tvillingflickorna. De var väl inte, ja, de var ju tonåren.
Ja.
Just det. Nej, men jag började läsa den så tyckte jag den var jätteträlig till att börja med faktiskt. Men sen jag kom in i den så började jag tycka att ja, men det började bli intressant. Men jag tyckte inte om den här Bea. Jag tyckte inte om henne. Jag tyckte hon var... Vad gillar du henne?
Alltså, det, hon alltså, blev jag bättre. Tycker det är jättesvårt att svara på den frågan. För det, jag tycker Moa... Alltså den fortfarande då, det handlar ju om Bea och Niklas som är gifta och som skiljer sig. Bea är lite... Hon jobbar inte ideellt, men hon jobbar på Röda Korset. Som volontär. Lågavlönad. Niklas är läkare och har bra betalt. De bor i Stockholm, lite överklass. Och Bea, hon håller på att renovera ett kök för 500 000. Sen har de 2 tvillingdöttrar. Och sen har Niklas föräldrar som har ett sommarstuga eller ett sommarhus på Gotland. Som överklassen i Stockholm har. Mm. Om man får tro veckopressen och det där. Och det heter... Och jag vågar inte ens säga vad det heter, därför att det låter precis som i Harry Potter. Hogap, nej vad heter det?
Ja, Horgrepp ja. Eller något sånt där. Ja.
Det är väldigt viktigt i alla fall i boken. Och så får man då, och även Niklas föräldrar, svärföräldrarna. Mm. Så att det är ju relationer, relationer, relationer. Det är vad boken handlar om.
Och, det är inte bara... och
om jag gillar B eller inte, för att där är ju Moa Herngren himla duktig tycker jag, för att hon skildrar också en förändring utav hur de förändras.
Ja. Eller hur skilsmässan påverkar dem, ja. För det är inte bara de, alltså det är så mycket relationer. Det är de som du sa, men sen är det också relationerna mellan svärmor och Bea. Och sen är det också syskonen, hans syskon och hennes bror eller som hade dött och som man fick förstå var något väldigt traumatiskt
som för hela henne. Tiden spökar i bakgrunden. Ja.
Och sen hur den sån här skilsmässan påverkar också relationen till vännerna. Som de har gemensamma vänner. Och hur de, eftersom då de vännerna har barn som deras barn umgås med, så blir det också en massa... Ja, påverkar det också.
Vem gillade du Bea då?
Jag började gilla henne på slutet. Men jag tyckte hon var så... På slutet började jag gilla henne. Men jag tyckte hon var så... ansvarslös. Jag tyckte hon var så bortskämd på något sätt. Jag tyckte hon, alltså hon, ja men hon tog ju inte tag i sitt liv. Hon var volontär för att hon hade den här traumatiska med broderns död och mannen då, Niklas, han låter henne, han säger ja men det gör ingenting, du kan behöver inte läsa, du behöver inte utbilda dig, utan jag tar hand. Hon förlitar sig hela tiden på honom.
Och
hetsar honom att söka ett jobb han inte vill ha för han ska tjäna mer pengar så hon ska få sitt kök. Hon är inte bortskämd. Jag tycker hon är, ja det tyckte jag.
Jo, det är lite bortskämd, jag kan hålla med. Men det roliga är, då är första delen av boken i 2016, det är Bea. Mm. Men sen får man veta Niklas 2015 och då mår inte han så bra. Och de har ju aldrig kunnat prata om det, och då kände jag också sådär, men... Sätt dig ner och prata med varandra. Men nej, varje gång han tar upp att han är trött och han vill ut och springa. Nu tar jag på mig joggingskorna liksom. Mm. Det är hans dröm på något vis, var friheten. Och, men, där är hon också duktig. Hon kan verkligen formulera hur det känns det där att få ge sig iväg och springa för egen del. Mm. Men då, nej, vi skulle ju åka och titta på en köksö idag, säger hon. Va? Och så bara rinner energin av honom. Han vill inte se på något kök. Så där kan jag hålla med dig. Men 2015 då med Niklas, det är väldigt tragiskt. Hela alltså, den beskrivningen.
Jo, precis. Och han berättar om hur han känner. Och det tyckte jag var lite intressant. För han känner då måste han åka iväg och titta på någon köksö som han inte dugg intresserad av. Och medan hon förklarar ju sen i sin del att jo, men hon vill ju gärna att Niklas ska vara delaktig och han ska liksom få lite avkoppling från jobbet, så hon har en helt annan ambition med det där, och han missförstår. Alltså de kom ju inte, alltså de pratar ju förbi varandra, tror jag. Och sen kan man ju tycka att han är ju inte dugg intresserad av och han vill skiljas, han bara meddelar att han vill skiljas, och sen är han inte dugg intresserad av att prata.
Nej.
Inte lösa något konflikter, inte lösa någonting, utan han bara vägrar, flyttar hem till någon kompis. Och låter henne.
Men visst kan man, när man, jag tycker när jag läste den här boken att jag, ibland tänkte jag, nej men hur den är jag då? Liksom, alltså jag, alltså, det, nej men den manar lite till eftertanke. Och sen är det lite grann en sån där modern självhjälpsbok också, att man ska hitta sig själv. Han hittar sig själv, och där, det är väl det jag inte gillar riktigt. Mm. Han får ju en ny kvinna då, Maria, och hon är lite over the top, som engelsmännen säger. Alltså hon är ju fantastisk, tycker jag.
Ja, hon är lite överdrivet bra, ja, faktiskt.
Hon är för bra. Ja. Men hon klarar allt, och hon har hittat sig själv, och om ingen tycker om henne så det gör ingenting, för hon vet vem hon är, och hon liksom, och hon har stort och rufsigt hår och alltid glad och så.
Och gör precis de rätta sakerna. Ja. Mycket störande.
Ja. Men då är det ju också det, när man har stört sig på henne en stund. Ja. Då är det ju så här att då kommer ju vännerna också så säger, och stämplar henne som den nya kvinnan och horan och den och så vidare. Och så tänker jag, gör jag det med? Ja. Så att, nej men den är bra. Men du, nu. Ja. Varför valde vi den här ändå, alltså ravioli då? Måste vi ju ha med. För att den här skilsmässan, den tog vi ju för att lära oss något nytt. Och så fort vi hade bestämt oss för den, då vet jag att jag sa, då ska det vara ravioli. Mm. För det är Claes Östergren, en Novelix-novell. Novelix-noveller, de försöker vi göra reklam för. Mm. Alltså, och den handlar om, väldigt kort handlar den också om en överklasskvinna som går runt där i ett jättetjusigt område i Stockholm och ska ha någon tillbyggnad av huset, och det blir någon liten flört med chefen, han som bygger. Och de är tre som är där och bygger. Han heter Johnny, han som är liksom chef för det hela och bygget och så. Och jättesympatisk, tycker jag. Och sen har han en bror som heter Gugge. Mm. Och det är en fantastisk skildring av Gugge. Han är stor och stark, orkar allt, men lite efterbliven.
Han behöver sina mediciner, står det någonstans. Man vet inte riktigt vad det är för mediciner. Nej. Men han behöver dem i alla fall. Ja.
Och sen är det berättarjaget. Och den är ju så fint skriven. Det är Claes Östergren. Han satt ju i Svenska Akademin. Han har ju skrivit jättemycket
romaner.
Ja. Mm. Men framförallt är han ju, tycker jag, novellernas mästare. Ja. Alltså vi hade ju honom med den där julnovellen.
Ja, just det.
Röd jul. Precis. Och han har skrivit en som heter Med stövlarna på, som jag älskar.
Ja, en samling.
Ja. Mm. Nej, och den handlar ju också då om den här naiva Johnny som...
Men den här historien tycker jag är så rolig att läsa, för den alltså beskrivs, den här kärlekspassionen som det är från den här byggmästaren Johnnys sida till den här Louise, överklasskvinnan. Han går in till henne då, i huvudhuset hela tiden, och försvinner bort och kommer tillbaka och lite rufs i håret och sådär. Och det här gillar ju inte berättarjaget och Gugge. För det är deras blick på den här personen som gör att det blir lite spännande. Det är ett roligt sätt att beskriva det, för att de gillar ju inte detta. Nej. Och de står utanför, och sen när de får se att, ja, om vi nu ska avslöja, för det här, det är inte så mycket att avslöja, men han beskriver så väldigt bra dels personen, hur han ser hur den här Johnny blir, börjar titta på henne och börjar prata om Louise på ett sätt som, jag får läsa det, för jag tycker han skriver det så, han skriver så bra om det, tycker jag. Hur det är alldeles i början då, så säger han någonting, de är ute och de tittar på hur hon har röjt lite taffligt på ett ställe där de ska sätta upp den här ateljén, och de menar att hade det varit någon annan så hade de ju tyckt att det bara var skit det här som hon har gjort, men då säger han någonting, och då märker han att men det är någonting i den här nya, det låg i den nya tonen, det var något annat, det var han säger så, hon har röjt en del, säger Johnny. Då tycker han att det är hon, jag uppfattar det direkt utan att det gavs tillfälle att begrunda saken närmare. Han uttalade hon på ett sätt som lät allt för familjärt. Mm. Så att han kom att blotta sig, och så märker han på sådana här små, och sen blir det bara värre och värre. Och sen till slut är de ju Lollo, alla tre med Louise i slutet på boken, eller när personen har gått för långt här.
Men det fantastiska är ju, tycker jag, den där sekvensen då när Gugge, som ju är lite Alltså man får en känsla att han inte riktigt vet vad som händer och sådär. Men så plötsligt så säger han till honom, ska de knulla nu?
Ja.
Och då blir det liksom, du vet inte, berätta jag inte vad han ska säga. Så han blir tyst en lång stund och så säger han, nej det hoppas jag inte. Men då blir det liksom, då vänder novellen. Och efter ja, det så blir, är det liksom på allvar på något sätt. Ja. Och sen säger Gugge också, han har ju Kajsa.
Mm.
Tycker du om Kajsa, säger då berättar jag. Ja. De har tre barn och så har han fullt jour om han ska visa tre med det där.
Mm.
Så jag menar, här får ju Claes Östergren på de här få sidorna in den här passionen. Den finns ju inte i skilsmässan.
Nej.
Där finns ingen passion.
Nej.
Där finns bara två människor som liksom har tappat greppet och tröttnat och ledsnat. Och så långsamt växer upp någonting för Niklas och den här Maria. Men någon passion beskrivs aldrig.
Nej.
Men här är det ju en förödande passion. Ja.
Men sen skriver han också väldigt bra tycker jag om den här klassskillnaden. För
ja,
det är ju klassskillnader som gör att det går åt skogen för den här Johnny. Det kan ni ju begripa allihopa, så det är ju så det blir. Men det är just det här att hon är så väldigt, hon är lite slätstruken. Hon är inte någon sån här tjusig person, utan
nej,
hon är en ganska alldaglig kvinna. Men hon har det här överklassättet och hon har det här sättet att prata som gör att det låter som det är väldigt beskedligt och så, men det är bara till en viss gräns.
Mm.
Och det skriver han också så bra. Han skriver så här, jag har blivit utsatt för det där fenomenet förut i andra sammanhang, att en alldagligt snäll och beskedlig människa med fruktansvärt mycket pengar kan utsträcka sin alldaglighet, snällhet och beskedlighet ganska långt. Men det finns en gräns, en klar och tydlig gräns för hur långt det kan sträcka sig. Och då förstår man att den är passerad och att det egentligen är en order. Och det här noterar då, berättar jaget, den här Louise behandlar dem och Johnny då förstås. Mm. Men skilsmässan, Johnny han blir så pensionerad, det är synd om honom. Han blir pensionerad och han säger nu, ja, jag ska skilja mig, så han har gått så långt. Och då förstår ju berättarjaget här att det kommer aldrig bli bra. Och det blir det ju inte.
Nej, och jag tycker det är lite hemskt i slutet. Alltså.
Ja, visst är det.
Ja, han försvinner ut och lever ensam i någon byggfjutt och blir aldrig...
Men Louise hade väl aldrig någon tanke på att överge sin man?
Aldrig.
Så att, nej.
Men det är rätt intressant. Den här novellen har jag faktiskt läst i min läsecirkel i Lund. Där är det ju mest... De som är med där har inte svenska som... De är inte födda i Sverige, de har en annan kultur bakom sig och lite olika. Ja, där märkte man att det tog längre tid för dem att förstå hur det skulle gå än för mig.
Okay.
Alltså jag fattade ju det på första sidan.
Ja, det gjorde man ju.
Men ändå så är det spännande på något sätt. Och det här, jag har numrerat faktiskt från 1 till 10 hur det liksom... förälskelsen skildras mer och mer. Ja, det är väldigt... Och sen är de också så här att de står ju där och tittar på den här stackars Johnny när han går in till henne, rakt in i fällan då, och sen kommer mannen körande i den svarta Mercedesen.
Mm.
Och de ser ju det, men de varnar honom inte. Och det är också en frågeställning i boken. Skulle de ha gjort det? Skulle de inte ha gjort det? Sviker de honom? Sviker de inte?
För Johnny tyckte ju att det var de som svek.
Ja.
Han hade inte gjort något fel.
Nej.
Men de blev ju förrädda som inte varnade.
Som inte varnade.
Nej, så han vände ju allt mot dem. Det var ju deras fel.
Ja, och vems fel är det? Och som utomstående då, när man ser när någonting händer. Alltså, där lyckas han ju det. Och det finns ju i skilsmässan också.
Mm.
När hon... Stackars Bea blir hembjuden till deras gamla kompisar på någon sorts konstruerad parmiddag. Där de här gamla kompisarna sitter och pratar skit om hennes förra detta man. Och sen svänger de så här efter ett tag.
Alltså, det jag tycker hon skriver också så bra, beskriver så bra Moa i den, det är det här att Bea har alltså varit som en extra dotter till... Niklas föräldrar, för att de har varit så känt varann hela livet och de kände hennes bror som dog och de tog hand om henne då och sådär. Hon har väldigt kallsinnigt förhållande till sina egna föräldrar. De verkar inte bry sig om sina barn. Och så hon har haft ett otroligt varmt förhållande till sina svärföräldrar och den släkten. Och sen då, när de skiljer sig... Och då kommer Maria in i bilden och då plötsligt så är hon inte med i familjen längre. Nej. Alltså det är så sorgligt. Ja. Och just det där att hur mycket man än har sagt att du är vår extra dotter och du är som en i familjen. Man är inte det. Man är inte det.
Nej.
Och det skriver hon så bra, tycker jag. Hon beskriver det där.
Mm.
Vilken enorm sorg det var för henne.
Mm.
Så det var ju en skilsmässa för henne, skiljas från hela familjen, inte bara från Niklas utan även från den delen av sitt liv.
Mm.
Men hon fick ju lite bättre förhållande till sina arbetskamrater, för de var ju plötsligt tvungna att intressera sig mer för.
Jag tycker hon fick lite bättre förhållande till sig själv också.
Hon tog tag i sitt liv sen.
Det är lite feelgood på det viset att det blir, alltså i slutet så sitter hon, den här Bea som du tyckte så illa om i början och så.
Ja.
Men då sitter hon i bikini på balkongen på sin nya, vad heter det, Örbygård, eller du som kan Stockholm?
Nej, den delen kan jag inte.
Nej.
Nej.
Har du varit här ute i orten någon gång? Om jag ihåg det, sa hennes döttrar när de skulle åka. Har du varit här ute i orten? Men där sitter, hon har fixat till den här lägenheten i alla fall, och så sitter hon i bikini på balkongen och läser till körkort.
Ja, då tar hon äntligen tag i sitt liv.
Och så inte, har hon planterat morbackapelagonerna på räcket. Och det känns lite som att hon ändå har tagit tag i sig själv och sitt liv. Så på det viset, jag tycker de... Sen om Niklas och Maria, de är ute och tågluffar i södra Europa med 4 bonusbarn.
Ja, de fortsatte att leva överklassliv. Men jag tycker att den här boken är väldigt intressant för att den innehåller otroligt många relationer. Jag tror alla kan, även om man inte har skilt sig, så kan man ju ha bekanta som har gjort det. Men också att det är relationer med svärföräldrar och med syskon och arbetskamrater och vänner. Alltså det är väldigt mycket...
Hon har skrivit en som heter Svärmodern. Ja. Den har jag tänkt att jag ska läsa. Jag har inte gjort det.
Nej, jag tyckte också det var en glad överraskning när jag väl kommit över de första sidorna där.
Jag tycker man kan läsa. Jag tycker det finns mycket, och det finns mycket att diskutera. Jag tycker man skulle läsa den.
Men jag blev mer intresserad av också att läsa mer utav Claes Östergrens noveller.
Ja.
För han har ju skrivit i alla fall 3 samlingar, även om han har skrivit många fler romaner också då, men ja. Så där, jag är väldigt förtjust i hans sätt att skriva, måste jag säga.
Den här är ju rolig på det viset också, att jag undrar om man inte skulle kunna nästan bygga sig en liten tillbyggnad med hjälp av den här. Alltså, det är ju i detalj hur man först sätter ut de där pinnarna och så sprayas och så är det sådana där. Alltså, han verkar som han har jobbat på bygge.
Ja,
alltså.
Vad var det? Han fick ju frossa när de skulle göra någon sån här cementfrossan. Ja. Har ni hört talas om cementfrossan? Ja, man får lära sig mycket där i den.
Ja, och när de reser takstolarna och hur de... Alltså det är... Liksom i förbefarten så följer ju det. Ja. Hur de bygger upp ett hus samtidigt som man river ner ett förhållande.
Mm.
Det är jätteraffinerat alltså. Oerhört.
Ja. Så att det är väldigt bra tips, tycker jag.
Medan de som river sönder sina förhållanden där, jag tror det var en ganska lycklig skilsmässa faktiskt. Alltså, sen om han... Och det är en bra inblick också i hur det är med hur många stressar och jäktar och har sig. Ja, lite schabloner kanske, men...
Ja. Ja, nej, men som sagt, jag tycker att den här är... Det finns mycket relation man ska kunna diskutera.
Mm.
Ännu mer än vad vi hinner göra, för nu hinner inte vi prata så mycket med Sigrid. Nu ska vi inte gå och äta lunch idag, för nu sitter vi här en kväll för en gångs skull.
Nu får vi hem och äta kvällsmat.
Ja, det får vi göra.
Ja.
Okej, ska vi säga tack och hej?
Ja.
Och då vet inte jag hur man stänger av den här.